sluta lyssna nu, för det verkar nästan allt för basalt att vi redan är i Guds närvaro. Men det här är någonting djupt provocerande för många människor. För vad kan jag då bidra med? Vad kan jag komma med? Det är så svårt att ta till sig detta, för vi vill ju tro att vi ska vidare, att vi ska uppåt, att vi ska framåt. Och då möter Gud oss bakom kröken. Och så känner vi så ofta att någonting saknas i våra liv. Och det här var jag inne på idag på förmiddagen. Detta att vi människor ofta lever med en gnagande otillfredsställelse. En längtan efter någonting annat. Någonting mer. En diffus ångest som gör livet mörkt, disharmoniskt. Så det här är väldigt paradoxalt. Men ändå vill jag säga, du och jag är redan i Guds närvaro. Alltså, det finns ingenting att uppnå. Vi behöver snarare lämna en del saker bakom oss som vi har lärt oss genom livet för att kunna vara i detta som är dig och mig givet. Guds närvaro. Hur ska vi kunna se det här? Alldeles strax ska jag läsa från Johannes evangeliet. När vi tittar närmare på Jesu undervisning så kan vi se att det mesta kretsar kring att bli seende. Att bli seende. Att omvärdera en del av vad vi har lärt oss genom livet för att kunna leva livet seende, det vill säga medvetna om Guds närvaro. Vi kan se det i berättelserna om när Jesus botar blinda människor. Vi ser det i alla liknelser om det som är gömt och förlorat. Skatten gömd i åken, surdegen i mjölet, det förlorade myntet, det förlorade fåret. Det finns borttappade eller gömda saker i livet som är svåra att upptäcka, och därför behöver vi ge oss ut för att leta. Vi måste vilja bli seende. Vi måste lära oss hur vi blir seende för att upptäcka att vi redan är i Guds närvaro. Och när vi tänker på Jesu liknelser på det här sättet så kan en ny värld öppna sig för de här berättelserna. Och nu läser jag från Johannes första kapitel, vers 35-36. Johannes 1, vers 35-46. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa: "Där är Guds lamm." De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade: "Rabbi", det betyder mästare, "var bor du?" Han sa: "Följ med och se." De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa det till honom: "Vi har funnit Messias." Det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sa: "Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas." Det betyder Petrus. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sade till honom: "Följ mig." Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanael och sade till honom: "Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son från Nasaret." Natanael sa: "Kan det komma något gott från Nasaret?" Filippos svarade: "Följ med och se." Det är mycket som kretsar kring att höra och främst att se i den här texten. Jesus ser lärjungarnas längtan. Han ser deras sökande och vad de försöker se men inte kan se. Lärjungarna har ingen aning om, för det första, hur de ska besvara Jesu fråga. Vad vill ni? Så de ställer liksom den första frågan de kan komma på. Var bor du? Det är en logisk fråga, eller hur? Vad jobbar du med? Var bor du? Det är någonstans de här första frågorna som vi lever med. Och Jesus svarar på den här frågan. Och de följer med Jesus hem. Och de får se var Jesus bor och hur det ser ut. Men Jesus svar går betydligt djupare än så. Mellan raderna så säger ju Jesus till lärjungarna, tror jag. Och det här handlar också om församlingen Johanneskyrkan. Följ med och se med min blick. Är inte det vad Jesus säger här? Följ med och se med min blick. Följ med och se världen och allt som är på ett helt nytt sätt. Följ med och se det som är gömt. Det som ni har förlorat med min blick. Hur kan vi börja se? Hur kan vi bli seende? Hur kan vi upptäcka Guds närvaro? Glädja oss och fördjupa oss i den. Och jag tror att svaret är enkelt. Och svaret handlar om de som den här dagen väldigt mycket ska handla om. Och det är barnen. Hur börjar vi se? Genom att bli som ett barn. Kanske det är därför Jesus ger liknelserna om att födas på nytt och bli som ett barn. Och dessutom att Jesus ställer ett barn framför lärjungarna när de förlorar sig i statustänkande. Som om Jesus vill visa att när vi blir äldre så finns ständigt risken att de sår vi får, de svek och besvikelser vi upplever gör att vi liksom stänger till vårt inre. Vi somnar in. Vi blir främlingar för Gud och oss själva. Och till alla oss säger Jesus, du måste bli född på nytt. Du måste våga att på nytt leva vaken, sårbar, öppen som ett barn. Och dopet som vi fick vara med om visar oss just detta. Vi möter en människa som dör bort från något gammalt och föds till ett nytt liv. Dopet visar oss detta. Det nya livet. Kanske har du varit med om en omvälvande upplevelse i ditt liv när du kom till tro. Ibland är en sån här dophögtid påminner oss om det. Kastar oss tillbaka till någon händelse. I början av trons resa. Kanske var du med om en sorts på nytt födelse en gång. Kanske känner du glädje över den erfarenheten som du hade. En möjligt omvälvande upplevelse av Gud. Och du kanske känner glädje över den eller tveksamhet över vad som hände eller både och. Och så inbillar vi oss så lätt att den tro som vi fick någon gång för länge sedan. Genom en stark andlig erfarenhet möjligtvis. Att det är allt som finns att uppleva på trons område. Och därför blir vår historia också mönstret för framtiden. Vi går mest runt och längtar efter ungefär samma upplevelse igen om det nu skulle komma. Men det märkliga är att relationen med Gud aldrig går i repris. Det handlar inte om att bli född på nytt en gång. Att liksom bli seende en gång. Nej, hela livet handlar om att bli född på nytt och erfara Guds närvaro på nya och oväntade sätt. Det tar aldrig slut. Problemet är att när vi blir äldre och vi märker att livet innebär ett ökat mått av svårigheter, av lidande, så ökar också risken att vi flyr in i de här distraktionerna och nöjerna som får oss att glömma livets smärta och som funkar bra för oss. Och som vi sa tidigare idag, det är inget fel med de sakerna, men det riskerar att få oss att börja gå i sömnen. Vi börjar gå i sömnen genom livet. Vi missar nåden. Att Guds närvaro är tillgänglig här och nu. Och när vi blir närvarande här och nu och känner det vi känner, smärta eller glädje, tillsammans med Gud, utan garantier att få en positiv kick, utan garantier om någonting, när vi bara är närvarande inför Gud och lever med honom i våra liv, så föds vi på nytt. Och är det någonting som får oss att vakna upp då, så är det bön. Och då menar inte jag i första hand ord eller tankar. Jag tänker snarare på bönen som en sorts livshållning. Bön som ett sätt att leva medveten om Guds närvaro då, i nuet. Och att inte bara vara medveten, utan kunna glädja sig över Guds närvaro. Bönen öppnar våra ögon så att vi inte sover längre, utan börjar se. Kanske det är det Jesus talar om här. Jag hörde en berättelse där en novis frågar sin läromästare, munken. Finns det något jag kan göra för att bli upplyst? Och munken svarar, lika lite som du kan förmå solen att gå upp varje morgon. Men, frågar novisen, den kloke munken, till vilken nytta är då de andliga övningar som du föreskriver? Då svarar munken, för att säkerställa att du inte sover när solen går upp. Och jag tror vi har det där. Det finns ingenting vi kan göra för att börja se. Men genom stillhet så säkerställer vi att vi inte somnar in, utan håller oss vakna när solen går upp. När Gud på sitt initiativ möter oss på ett sätt som vi inte förväntade oss. Vi är vakna. Vi ser. Genom stillhet kan våra tvångsmässiga tankar om prestation tystna. Och vi vaknar upp till att möta detta mysterium som är Gud. Genom andens närvaro i våra hjärtan. Och så kan vi under dagens lopp i gemenskap med Gud. Genom hans skapelse. Genom allt som ges oss i nuet. Kan vi leva där. Vi vaknar upp, vi börjar se, vi föds på nytt. Och kanske är det här mitt livs stora utmaning, och kanske är det här också Johanneskyrkans utmaning. Hur ska vi bli stilla? Hur ska vi kunna bli stilla? Någon har sagt att trons ögon finns djupt inom en människas hjärta. Och de ögonen ser ingenting förrän hjärtat blir stilla. Hur ska vårt inre kunna bli stilla? Ett sätt är att ta med sig ett barn. En av alla som är ute här och springer. Någon du har en relation till. Ta med dig ett barn som ännu inte börjat skolan. Som ännu inte lärt sig att enbart se och lyssna efter viss information. Och så går ni ut i skogen. Barnet kommer att hjälpa dig att se och att höra. Du kommer upptäcka att undret finns precis där du står. I myran som kryper eller vinden som blåser. Små barn upplever livet som det är. Inte som det borde vara eller kunde vara. Och det är därför de gråter eller skrattar så omgående. Det är inget filtrerat av förnuftet för att känna in. Är jag verkligen ledsen? Eller var det där verkligen roligt? Utan är något roligt så är det roligt. Är jag ledsen så är jag ledsen som barn. Det finns inga sår att täcka över. Det finns inga prestationskrav att leva upp till. Målet är oviktigt för det lilla barnet. Och närvaron är avgörande. Och när vi tillsammans med barnet upptäcker den här vackra blomman i skogsgläntan. Då ser vi den. Vi upplever den, men vi behöver inte återvända och se den igen. För vi bär erfarenheten med oss. Vi har upplevt den i nuet. Det är när vi inte är närvarande som vi alltid behöver mer. Och där har vi det igen. Mer mat, mer nöjen, mer resor, mer naturupplevelser. Men när vi är stilla och närvarande tillsammans med det där barnet i skogen, då är nuet allt vi behöver. Målet blir oviktigt och närvaron blir avgörande. Ibland kanske jag tänker att det är ett bra sätt att börja då det gäller församlingsförnyelse. Innan vi börjar sätta upp målen. Att bli närvarande. Lyssna in Gud och lyssna in varandra. Vem är Gud egentligen för oss idag? Vilka är vi som församling egentligen idag? Och då tror jag att som församling och i våra enskilda liv. Och jag vill stanna där idag och konstatera att jag tror att yttre tystnad behövs för inre tystnad. Yttre tystnad behövs för inre tystnad. Och sen kan den friden och stillheten som möjligen kommer leva vidare i dagens brus. Det kan kännas som en sån där vattenfylld leksaksglob, ni vet. En sån här som man skakar på. En motiv av ett, säg, ja, det finns ju väldigt många motiv, men jag väljer ett snölandskap med en snögubbe. Och så skakar jag den här och snön börjar yra runt. Men så ställer jag tillbaka den i fönstret igen. Och så efter ett tag, om den här globen får vara stilla, så sjunker snön till botten. Och så blir motivet synligt och tydligt igen. Och just så kan jag uppleva det efter en stunds tystnad. Allt som känns rörigt här inne läggs till rätta. Problem löses inte. Men jag ser klart igen. Och vi är nog alla lite rädda för vad som ska hända om vi blir stilla. För vad hittar vi? Vad finner vi? Tänk om vi finner oss själva. Allt det fula, allt det goda. Vi vaknar upp till verkligheten om oss själva och det är inte så roligt alla gånger. Men då, innan jag ska be en bön, så påminner vi oss om att den verkligheten, hur den än ser ut, den bottnar alltid i nåden. Och den handlar först och sist om nåden. Kanske kan du inte acceptera dig själv. Och det kanske inte heller andra människor kan. Men då påminner vi oss om nåden. Att Gud accepterar dig, även det som inte är acceptabelt. Han tar emot dig med sår och trauman och prestationskrav. Det är där vi har nådens radikalitet. Och jag tror att Guds nåd är så radikal och omfattande att även om det finns all kraft till förändring, så när vi står där och har levt färdigt våra liv och vi kanske upptäcker att det vi hoppades skulle förändras inte förändrades, så är du ändå fullkomligt genomlyst, älskad, accepterad av Gud i det skick du är, både sen och nu. Gud accepterar även det som inte är acceptabelt. Han förlåter. Han försonar. Och en församling som tagit emot en sådan radikal nåd kan också ge vidare den. Och det är en församling som människor dras till. Så nu säger jag det en sista gång. Du och jag lever redan i Guds närvaro. Det är vi som behöver vakna upp och bli närvarande. Och det är nåd. Och när vi kan se att vi är fullkomligt älskade och accepterade av Gud, blir den som du tidigare såg ner på, den som du kallade din fiende, också din syster och din bror. Och det är församling. Vi hör alla samman. Vi lever alla helt i Guds närvaro. Nu vill jag be. Tack Gud att du är närvarande. Jesus Kristus, tack att du har räddat oss. Att du har dött och du har uppstått. Och du är verksam idag i våra liv. I vår mitt. Hjälp oss veckan som kommer att vakna upp till en verklighet där vi mitt i smärtan inser att du är närvarande. Du vill möta oss till välsignelse och kraft. Öppna våra ögon så att vi kan se. Tack att vi varje dag vaknar upp till en värld där du säger, precis som till lärjungarna, följ med och se. Följ med och se. Hjälp oss att se undret i det lilla. Hjälp oss att se hur du talar till oss genom allt det som sker en vanlig dag. Och hjälp oss att tacka dig genom allt. I Jesu namn. Amen.